So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkommen. Det känns som det var så länge sedan.
Ja, face to face var det länge sedan i alla fall.
Ja, ja, ja.
Det var,
det annars har jag året. Varit på länk.
Och i spirit.
Ja.
Men vi hade
och lite olikt Biden. Eller lite likt Biden varit försvunnen.
Ja, sen kom tillbaka.
Ja.
Och sen så förvirrad ut. Men vi hade ju, eller jag hade ju ett extra insatt fall
förra veckan.
Kirsten Kostas.
Yes.
Och du lyssnade på den i efterhand.
Ja.
Och du ville ha, för att det här egentligen ska vara miniepisod.
Jo, jag vet.
För att vi har,
men det hade ju lätt, alltså det hade du kunnat ta i tonåringar istället.
Jag vet, men jag trodde inte det skulle bli så långt.
Kvinna, så spännande.
Men jag tror inte det skulle bli så långt. Jag trodde det var ett sånt här kort fall.
Jag vet. Jag stod och kommenterade i köket när jag lyssnade.
Du bara, men va? Va? Ja. Jag har en fråga.
Ja, men precis. Nej, men alltså, nej, inga frågor. Det var väl mer bara att om man vill ha det här bollnätet efteråt. Mm. Mm. Eller planket heter det inte nätet. För, ja, nej.
Ja, men nät får nös upp.
Jo, jo, ja.
Som ett plank.
Ja.
Det kommer inte längre.
Ja, det är det.
Jag fattar vad du menar. Så, men det här blir ännu en mini-episod. För att vi båda har jättelånga fall till det perfekta mordet. Och det kommer inte jag kunna slå ihop den här veckan.
Som för övrigt är ett nytt tema.
Som är för övrigt ett nytt tema. Så vid det här extrainsatta så ska vi prata lite om Kirsten Kostas fallet. Om du hade någonting du ville tillägga där eller prata om, för till en diskussion. Och sen så ska jag ta upp ett litet mindre fall.
Mm. Jag gillar din take
på
Kostas.
Att hon kysste henne.
Ja, precis.
I bilen.
Mm. Det makes more sense. Eller att hon typ så,
du,
jag, Kostas, jag är kär i dig. Alltså, eller att hon hade typ så, kanske inte en sån grej, bara så. Mm. Utan snarare att du, vet du vad, jag tycker om dig. Bla, bla, bla. Alltså att hon bekände typ sin kärlek.
Något eller som något fick sånt. Henne att haja till.
Mm. Mm.
Och visst, jag tror att hade någon lurat ut den och sagt att det var någonting annat, men det här var ju en främmande person. Det här var ju en tjej som var i hennes kompiskrets, även om inte de var tajta, så var det ändå liksom hennes kompis och de hängde tillsammans i skolan. Så att det känns ju inte som att man reagerar så jättestarkt på det. Om hon sen har sagt, ja men jag vill du ska få med på en fest. Man kanske har tänkt,
säger du inte att, man är, att du är weird?
Jag tycker inte det. Jag tror det är någonting annat som var värt att döda för. Jag vet inte om är det värt att döda för att hon har sagt till dem i skolan, om hon ens hade sagt det, att ja, hon ringde till mig och lurade ut mig så att det skulle vara middag. Och sen
bekände hon sin kärlek för mig. Eller kysste mig.
Ja, nej, men alltså mer typ, men sen så var det ingen middag. Nej. Men hon vill ta mig på fest. Då är det kanske mer att det är kanske pinsamt 1984 att få den stämpeln på sig att ja. Du gillar tjejer.
Ja, kanske.
När du är en tjej.
Ja.
I den umgängskretsen.
Mm.
Där det var lite mer ytligt och de skulle ha den perfekta killen och perfekta bilen. Det är ju bara Bernadette som vet det. Vad som hände i bilen. För den andra precis. Är ju död. Men det måste vara något som var värt att döda för.
Ja, exakt.
För jag hade ju inte, om någon sa till mig, du är weird. Jag hade ju inte bara, jag måste döda den personen så inte den säger till andra att jag är weird.
Jag har ringt mig, hej Sara.
Jag har du, ett uppdrag för
dig. Nu är det så här. Vi träffas på den och den platsen. Du säger, du behöver inte veta mer. Men bring a shuffle.
Ta på dig stövlar. Så, det blev inte så jättemycket diskussion.
Ja, men ändå, vi har pratat om det lite. Jag belyste.
Du fick vara med.
Ja, men vi blöste lite.
Ja. Ska jag börja med mitt fall? Robert Leduc var en av Frankrikes bästa och mest respekterade detektiver under 1800-talets senare hälft. Han var en fena på att lösa riktigt komplicerade fall. Allt från mordfall till att stoppa ligor från att störta den franska regeringen. Han var Frankrikes Sherlock Holmes. Men jag kollade upp det och Sherlock Holmes är inte baserad på honom. Så att han baserar på någon annan. Hans goda rykte spred sig snart och den briljanta detektiven...
Förlåt, när var detta då?
1800-talet.
Jaha, okej.
Okay. Senare...
Det alltså, sa du, förlåt.
Vi kom prata om 1887. Då var han 35. Så jag tänker att han började sin karriär tidigare än det. Så kanske 1870-talet. Hans goda rykte spred sig snart och den briljanta detektiven blev även respekterad runt om i Europa. Han var en arbetsnarkoman som hade knappt tid för att sova. Det var inte ovanligt att han dygnade för att han var så investerad i att lösa fallen som hamnade på hans skrivbord. Sommaren 1887 så får han ett uppdrag att kolla in ett fall i hamn- och resortstaden Le Havre. Tror man säger. Stavas Le Havre i alla fall. Där 6 sjömän hade mördats och eller försvunnit. Och polisen behövde all hjälp de kunde få för att hitta den skyldiga eller den som låg bakom det.
Mm.
När Robert anländer så checkar han in på hotellet och går och lägger sig tidigt. Och han har alltid sin revolver under huvudkudden. När han vaknar så gör han sig klar för att han ska då träffa polischefen och då börja utredningen. Han slås av att hans strumpor och skor som han hade på sig dagen innan när han kom till Le Havre känns lite fuktiga när han tar på sig dem. Men han har inte tid att reflektera över detta och ger sig iväg. När han kommer fram till polisstationen så ska han då möta upp polischefen som tar hand om fallet. Och han säger, nej, det här fallet är inte prio ett längre. Mm-hmm. För i natt så har ett mord skett. Och de måste utreda det först. Och sen Robert är redan på plats så hänger han med för att försöka hjälpa dem att lösa detta mordet.
Mm.
Och det är då ett mord på en man som heter André Monet. Ägaren av en klädbutik i Paris som har kommit till Le Havre för att ta det lugnt då hans hälsa behövde det. Hans kropp hittades på stranden tidigt på morgonen och han hade skjutits en gång och det var ett dödligt skott. Det här är ett helt random mord då André var inte från området och att chansen att han skulle ha någon fiende just där är väldigt liten. Och värdesaker var fortfarande på honom så det tyder på att det inte var ett rånmord. Polisen har redan hunnit meddela Andrés fru och utredningen är full gång när Robert kommer dit. Det visar honom var det fann kroppen som inte längre ligger kvar. Robert kommer fram och det är fotspår kvar från natten innan. Och de får Robert att haja till och han blir konfundersam.
Mm. Ja, lite.
Han säger, det här känner jag igen. Jag har sett dessa någonstans förr. Polisen har redan gjort avtryck på fotspåren i gips och det gav det till Robert så han kunde studera dem, vilket han gjorde i flera timmar. Robert säger, det är ingen idé att stanna kvar här längre för jag har löst fallet. Han går iväg och går tillbaka till sitt hotellrum och stannar på sitt rum till morgonen efter. Han träffar polischefen igen då morgonen efter och det informerar att de har hittat kulan då som dödade André.
Mm, mm.
Och han sträcker över den till Robert som tar fram sin revolver och jämför kulan med en av hylsorna från den. Han säger, som jag trodde, du behöver inte längre leta efter din mördare för han står här. Det var jag som sköt Monsieur Monet. Han har inget minne av att detta har hänt. Och han har inget minne att han har träffat någon. Han har inget minne att han sköt någon. Eller att han har ens...
Stackars människa, ändå.
Ja, eller att han ens har gått utanför hotellrummet.
Nej, men hans skor var blöta.
Ja.
Eller fuktiga.
Och strumporna. Men han gick ofta i sömnen. Då han inte såg som han skulle. Men räcker det verkligen som ett bevis? Han kom ihåg ju att, som du sa, att skorna och strumporna var fuktiga den morgonen när han då skulle ta på sig dem. Så han har kunnat tagit på sig strumporna och skorna och gått i sömnen då, gjort detta i sömnen, gått till stranden där han har gått i vattnet och tagit av sig skorna och strumporna för att de blev blöta. För han känner väl det ändå att det blir obehagligt. Där möter han då André Monet som han inte känner. Och av någon anledning så tar han fram sin revolver och skjuter André. Och sen går tillbaka till hotellrummet. Och klarar av sig igen och går och lägger sig. När jag studerar fallet så låter det... Det låter som en historia, en påhittad historia.
Ja.
För man tänker, men alltså, hur men, kan man gå i sömnen? Han kom ju till
Lärvre. För första gången.
Ja, exakt.
Och då var ju den här Monet redan död. Ja, jag har sån konstigt sett. Alltså,
han kom till Lärvre. Han kom dit där dagen innan. Så att han gick direkt till rummet och gick och la sig. För han skulle ju studera det här fallet med de sex sjömännen dagen efter.
Ja, oui, så ja. Är det ju.
Och han dog natten däremellan när han egentligen ligger och sover. Men alltså, jag vet ju inte hur det är att gå sömnen. Men jag tänker bara om inte ens du reagerar på att du tar fram en revolver. Du avfyrar den, ett skott. Du vaknar inte av det. Men du kan ändå liksom gå i vatten och bara, usch, nu blev det blött. Nu får jag ta med skorna och strumporna och lägga i strumporna i skorna. Och sen hålla skorna och liksom hålla koll på dem medan du sover. Och sen gå över gator. Men man kanske har ögonen öppna när man går i sömnen. Det måste man kanske ha. Jag
tror inte att man har det.
För att jag tänker om du är blind... Om du kommer till en helt ny omgivning så blir det svårare att manövrera dig.
Mm.
Men är du hemma så kan du ju liksom vägen, du vet exakt var du är. Du vet att tre steg dit, då är det en stol. Så tänker jag har aldrig varit blind, men jag tänker att det är så. Att man lär sig, liksom, så man kan se det framför sig fast man inte kan se. För att man ska kunna röra sig. De blinda går ju inte så känner hela tiden när de är hemma, utan de vet ju...
Mm.
De känner den miljön. Men sen så sätter du dem i en annan lägenhet där de inte känner. Då blir det med att de måste göra sig bekanta med den.
Mm. Jag har hittat nu. Alltså det som sker vid sömngång.
Mm.
Sömngång utlöses ofta under djupsömnen. Eller som man även kallar det icke-REM-sömnen. Den som går i sömnen har oftast vid öppna ögon. Med en blank, distanserad blick som tyder på att de sover och inte är medvetna.
Mm-hmm.
Sömngångaren kan prata, men det är oftast otydligt och oförståeligt prat. Ställer man en direkt fråga så kan svaren vara frånvarande eller långsamma.
Mm-hmm.
Rörelsen kan även vara långsamma och lite klumpiga. Inte i det fallet, för att han sköt ju någon. Men det behöver nödvändigtvis inte hindra den sovande från att göra allt möjligt. Nej, se på fan, han sköt ju någon.
Mm-hmm.
Och sen står det att en person som går i sömnen kan göra det mesta. I vissa fall har man hört om personer som endast går upp och möblerar om lite i hemmet. Men den andra till och med går ut. Ja, min pappa gjorde ju det.
Va?
Ja, ja, ja. Ja, men det var
en sömn.
Ja, det var en natt. Jag vet inte fan vilket år vi pratar om. Men han gick i sömnen. Har tydligen gått i trappen. Där vi bodde, när jag bodde hemma.
Mm.
En dag, vi bodde på fjärde våningen. Högst upp. Det var ett litet galler liksom, som gick i typ... Alltså höfthögt. Ändå fruktansvärt litet galler.
Mm.
För att bo på fjärde våningen. Och sen då räcken ner. Ja, och han gick, promenerade ner i trapphuset. Gick upp igen för han kunde inte komma ut genom porten. Mm. Nej, kul att se en vuxen man i barnkläderna. Och sen gick han upp och ringde på dörren. Mamma vaknade också livrädd för sånt här. Alltså, för det var ofta folk som gulle till vår granne som var lite skum.
Mm.
Men som tog fel dörr.
Mm-hmm.
Så min mamma bara, åh nej. Och så ska hon väcka min pappa. Och hon liksom sträcker sig efter. Hon bara, nej, nej, men där är ju ingen i sängen. Vad är detta? Öppnar dörren och där står han utanför
okay, dörren. Han har inte vaknat så. Då?
Nej, 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 han sover.
När du sa att han gör så, Sara, hon hade sitt ansikte i händerna.
Gud.
Och armbågarna på bordet om någon undrar.
Ja, precis, ja.
Men i alla fall, vi vet att skorna och strumporna var med för de var ju blöta morgonen efter. Och vi vet att han måste ha tagit av strumporna och skorna för att det var en liten detalj till. Ni vet att jag sa ju att det var något med fotspåren i sanden som han kände igen. Han såg att personen som lämnade fotspåret saknade en stortå och Robert saknade en stortå. Så han tänkte att det här kan vara jag som gör, för han visste ju redan att han går i sömnen.
Mm.
Så när han går tillbaka till sitt hotell för att kolla revolvern så ser han att en rond har blivit avfyrad. Så att hylsan är kvar i revolvern men inte kulan. Han lämnar över sig själv och med all bevisning mot honom så sätter det han i fängelse. Det var många som var chockerade av allt det här som har hänt, för Roberts mål i livet har alltid varit att lösa brott, inte begå dem. Hans chefer ville bevisa att han inte hade någon kontroll över det han gjorde och att man kan göra saker och fungera fast att man är i ett sovande trans och inte kommer ihåg det när man sen vaknar. Man gör ett test och man lägger en revolver under hans kudde i fängelsecellen. Jag förstår det som att han vet om att de gör detta.
Mm.
Man laddar den med lösa skott för att ingen ska skadas. En kväll så går Robert ur sängen och tar revolvern, siktar den mot vakten och avfyrar. Men det är inga skott som...
Nej,
riktiga skott. Eller blev bara blanka skott heter det väl?
Ja, heter det kanske.
Ja. Och där hade den bevisen att han gör saker i sömnen som inte han kan kontrollera.
Mm-hmm.
Man bestämmer sig för att det han gjorde var ju inte med flit. Och då ska han inte sitta i fängelse. Men man kan inte heller ha han springandes runt på Paris gator på nätterna.
Nej, det funkar inte.
Nej, och vara ett hot mot allmänheten. Så man flyttar ut honom till ett hus på landet utanför Paris. Långt ifrån grannar. Han bor där tills han dog 1937. Jag har läst någonstans att det var 1939. Och det var ofta läkare som kollade till honom. Och han hade beväpnad personal som såg till att han inte tog några kvällspromenader medan han sov. Så där har vi historien om den briljanta detektiven som fångade sig själv.
Ändå!
Lite roligt.
Ja.
Ja. En dog ju. Det var ju tråkigt. Det var ingen solskenshistoria. Nej. Men
att han fångade sig själv, vi är lysande.
Och att han erkände det. Men ingen hade ju tänkt att det var han. Och det var liksom säkert inte något känt att han saknade en stortå.
Nej.
Så han hade bara kunnat åka tillbaka till Paris sen och ja,
glömt. Je ne sais pas, kunde han ha levt som.
Merci beaucoup och tack för att ni lyssnade på detta avsnittet. Och vi hoppas ni tyckte att det här var trevligt. Lite avsnitt fast det var ett mord.
Ja.
Men kanske inte så mörkt som de andra morden vi brukar prata om. Och i nästa avsnitt, då blir det perfekta mordet. Jag lovar denna gången. Alltså, nu har jag sagt det jättemånga gånger. Tredje gången gilt.
De bästa sakerna kanske kommer i tre.
Ja, precis.
Om man inte lyssnar på våra tidigare avsnitt.
Ja, precis. När djävulen har ett meddelande. Men jag hoppas att ni tar hand om er själva och varandra. Och så ses vi i nästa avsnitt.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då! We'll be right back.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.